Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Parfympodden. Jag heter Hanna Johansson.
Och jag heter Victor Lange.
Och det här är första avsnittet någonsin av den här podcasten. Mm. Jag är kulturjournalist och du är parfymexpert. Vad ska det handla om?
Inledningsvis, med den första säsongen, så ska Parfympodden handla om de stora frågorna.
Just det.
10 avsnitt som alla behandlar ett enskilt ämne eller en stor fråga i livet, filtrerad genom en parfymflaska, kan man säga.
Oh, vackert.
Ja, eller hur?
Ja, det ska bli skitspännande. Man kan säga att om du är liksom parfymernas Rickard Tellström, så gör mer parfymernas någon som gillar mat men inte kan någonting.
Ja, nej. Glad i doft och glad i mat.
Exakt. Så jag kommer ställa frågorna och du kommer sitta inne på svaren.
Ja, men visst.
Och också ge mig dem.
Exakt. Jag hoppas det i alla fall.
Vi ska säga också att du har skrivit en jättebehändig ordlista på bond.se.
Det stämmer alldeles utmärkt. Det är som en liten snabb guide i köksfranska för parfymmissbruk, kan
just
man
det
säga.
Det är sådana ord, om vi säger silage i det här programmet.
Precis.
Du kommer framförallt säga silage.
Ja,
jag kommer framförallt inte säga silage.
Jag ska försöka vara så begriplig som jag bara kan. Men om det är så att jag gör mig själv obegriplig, då finns det antagligen i ordlistan.
Man kan sitta med den uppe, om man är en väldigt ambitiös lyssnare.
Och är jag obegriplig ändå, då får ni skicka en arg insändare.
Vi ska prata om identiteten. Det är dagens rubrik, kan man
exakt
säga. Jag läste en helt otroligt bra text för några veckor sedan i N Plus One. Som är ett sånt amerikanskt kulturmagasin. Det är en skribent som heter Andrea Longshu som har skrivit den. Och det står massa saker i den här texten. Den är jättelång. Det är jättesvårt att sammanfatta den. Den handlar om Valerie Solanas transfeminism, alltså skitmånga olika saker. Men en mening, framförallt i början av den texten, stannade verkligen hos mig. Och den går så här: I have never been able to differentiate liking women from wanting to be like them. Alltså, jag har aldrig kunnat göra skillnad på att tycka om kvinnor och att vilja vara som kvinnor. Och det här...
Skitspännande.
Ja, jag tyckte det verkligen... För mig så var det som att någon typ av polett trillade ner. Jag känner igen mig väldigt mycket i den känslan av att både begära kvinnor och vilja vara som en viss typ av kvinnor. Alltså, identiteten handlar ju väldigt mycket om att svara på vissa frågor. Mm. Som ibland kan vara jätteprosaiska. Typ, vad heter du? Vad jobbar du med? Och det är ju det, om man tänker sig att man svarar, om någon kommer fram till en på fest till exempel och ställer den här väldigt breda frågan, vem är du?
Ja.
Då är det ju väldigt ofta...
Vad gör du här?
Då svarar man ju väldigt ofta något av det.
Alltså,
man säger typ sitt namn och man säger, jag jobbar med det här. Alltså man säger någonting ganska enkelt, man liksom hemfaller till de här väldigt enkla...
Är man på fest i Stockholm i Sverige så svarar man eventuellt... oftast svarar man ihop vara med då.
Det kan hända att man också får svara på hur man har fått sin bostad.
Exakt.
Men det är liksom den typen av frågor man ställs. Liksom. Ja. Sen så finns det ju de här lite mer, de här sakerna som handlar om begär just. Mm. Alltså det kan vara, vem vill jag vara? Vad vill jag att andra människor ska förstå mig?
Mm.
Och då kommer man ju in på lite mer icke-verbal kommunikation.
Ja,
det är väl där någonstans som doften kommer in i bilden.
Mm, precis. Alltså, parfym är så spännande som ett slags identitetsmarkör i det att det är ett osynligt sätt att kommunicera lite vilka vi är inför människor som inte bara vi känner och interagerar med socialt, men också människor som bara passerar oss i det dagliga livet. Alla är nog bekanta lite med den här liksom, i Sverige ganska ovanliga känslan, eller ovanliga, liksom ovanliga alltså scenen som är att någon kanske passerar genom ett rum eller en tunnelbanevagn eller liknande. Och att det liksom ligger kvar där liksom, för människor som mig då ljuvliga liksom härliga spåret av parfym som säger jag tog på mig
väldigt mycket.
Tog på mig väldigt mycket för att det tycker jag är trevligt. Till allergikers då, stora förtret, men till ja, oftast
alla
i alla
andra
fall.
Stora glädje.
Alla andra största kanske inte, men stora glädje. Och det där är så spännande tycker jag, för att doft, speciellt det du sa det här lite om attraktion på ett sätt och vad vi som människor attraheras av, men också vad vi vill attrahera på ett sätt. Där hela liksom den moderna parfym liksom industrin är ju egentligen byggd kring begär och attraktion då, främst mellan egentligen då bilden av begär mellan män och kvinnor, och att vi ska på oss en viss parfym för att bli en viss typ av attraktiv människa som har en massa pengar eller bara doftar gott och som man vill gå i säng med egentligen. Men om man tänker på identitet och parfym, så när jag tänker på det i alla fall, så handlar begär kanske mer just om den här frågan som du nämnde, att vem vill jag vara? Och där erbjuder parfym, precis som kläder eller makeup, ett sätt att liksom kunna utforska ens liksom, inte ens utseende utan mer ens utstrålning på ett sätt. Att mer, jag går in i ett rum och bär en doft som inte syns och den känns inte, den går inte att ta på, men den är i allra högsta grad där.
Och den är fysisk, det handlar mycket om att få ens fysiska närvaro överensstämma med ens inre på något sätt.
Ja, nej men lite så, just att krama om någon som doftar parfym är ju inte att bara liksom närma sig någon fysiskt, utan det blir ju en slags konfrontation på något sätt med att det kommer också en doft som inte bara är ja, men doften av lite varmt hår eller någon tröja eller sådär. Och där tycker jag att det finns, där är parfym så otroligt spännande på ett sätt och kan verkligen vara en sån tydlig identitetsmarkör, även om man kanske som bärare inte tänker på det på det sättet.
Har du någon parfym som du förknippar med din egen identitet?
Ja.
Väldigt starkt.
Ja, nej men väldigt starkt. Det ska ju sägas att jag har en ofantlig mängd parfymer hemma. Men trots detta så finns det faktiskt en parfym som mer än några andra förknippas, i alla fall för mig själv, med mig själv. Och om man skulle liksom buteljera mig och sälja mig i varuhus,
ja,
så hade det
morbid,
varit
morbid men också jättemysig tanke.
Ja, nej, men exakt.
Jag skulle köpa dig.
Ja, men vad härligt. Jo, nej, men det är en parfym som heter Vol de Nuit från ett franskt stort, liksom det största historiska franska parfymhuset som heter Guerlain. Den gjordes i början av 30-talet av Guerlains tredje generations husparfymör då, i släkten Guerlain då, Jacques Guerlain, som väl är att anses som egentligen parfymhistoriens kanske främsta parfymör. Han var verksam i början av liksom 1900-talet.
Är han Caesar liksom?
Han är nog det. Han är nog det främsta som, det har nog inte kommit någon som har gjort parfym på det sättet på snart 100 år faktiskt. Även om det såklart finns uppsjöar av fantastiska parfymörer. Men om man frågar mig så är det nog det. Det är underligt tycker jag att han inte finns med i några böcker om modern konst faktiskt. Men han gjorde i alla fall den här parfymen i början av 30-talet. Den är inspirerad av en roman som heter Vol de Nuit av Antoine de Saint-Exupéry, som folk kanske, eller vars namn folk kanske känner igen från barnboken Lille Prinsen.
Just det. Och Vol de Nuit, det betyder på franska
nattflygning. Och Vol de Nuit och Lille Prinsen skrevs ju av Antoine de Saint-Exupéry, som var pilot nämligen. Så att det här liksom flygtemat är ju närvarande i många av hans liksom, i många av hans böcker, men också närvarande i mitt liv, kan man säga.
Just det, för dina föräldrar är flygare, kan man säga.
Ja. Exakt. Ja, exakt. Jag har flygplansbränsle i blodet, kan man säga. Mina föräldrar har båda jobbat liksom under hela mitt liv på ett eller annat sätt i flygbranschen. Så att där finns det också såklart en koppling. Den här flaskan till exempel, som är en väldigt vacker sån ADK-flaska i liksom skuren i brunt glas, är liksom, har en reliefform på framsidan som påminner om en liksom roterande propeller till exempel. Och det här är ju ingen parfym egentligen som har någonting med min barndom att göra eller som har dykt upp. Det är en parfym som jag började bära i vuxen ålder egentligen. Men det här liksom flygnarrativet kring det har gjort det enklare för mig att liksom få den att kanske handla om en historia om mig även långt bakåt i tiden, även fast doften kanske inte har funnits där. Så Vol de Nuit är nog den parfym som bättre än några andra skulle kanske inför mig själv beskriva vem jag är.
Just det. För det här som du säger, att den berättar någonting om dig utan att direkt relatera till dig. Alltså det där är ju... det känns som att all typ av identifikation bottnade det där. Att liksom hitta berättelser som... även om de har blivit till liksom hundratals år innan man själv föddes, så ger det någon sorts nyckel eller någon sorts ledtråd.
Jo, men precis. Jag tror att det är som att, precis som en viss typ, man kan läsa en mening i en bok till exempel, eller man kan titta på ett konstverk eller träffa en, liksom en människa på liksom, en människa på en fest, eller när man är ung träffa en liksom blivande bästa kompis. Och när det där, liksom, det där lite magiska händer, att det just bara det. Liksom, det
som nästan till. Känns primitivt.
Ja, men det känns nästan primitivt. Det känns som att man liksom, det känns som att, ja men här, det här har ju varit här hela tiden. Det var bara
just det är evigt.
Ja, precis. Ja. Universum har bara inte liksom kastat in mig i den här situationen tidigare. Och så var det nog faktiskt första gången jag öppnade en flaska av Vol de Nuit. Och liksom, jag men, sögs in i den och liksom blev helt förhäxad och upptagen av den. Och det beror ju inte bara på att, att jag tycker att den doftar väldigt gott, utan det skulle jag också säga en av parfymhistoriens till idag kanske mest välbalanserade och välstämda parfymkompositioner.
Men alltså att parfym är en ganska central och stor del av någon sorts identitetsbygge, det liksom kan man nog så ta för sant. Rör det till det någonsin att det är så? Alltså jag menar, säg att man identifierar sig som man, ja. Och på grund av det bara använder sig av dofter som marknadsförs mot män.
Mm.
Eller om man har en självbild som är att man är en finsmakare, och då använder man bara nischparfymer. Missunnar man sig inte väldigt mycket då?
Jo, det gör man ju. Så att om man skulle man fråga de här männen, och då tillika finsmakarna kanske, om de tyckte att de gjorde det, så skulle de ju absolut inte svara på det. Men jag är ju inte här för att... så att säga, för att hålla med dem, utan jag är för att röra om lite grytan. Så att jag tänker säga att man absolut försummar man försummar ju liksom en hel värld av parfymer som man kanske aldrig, alltså det finns två problem med det här. Om vi börjar med exempel nummer ett, så är det då att om man identifierar sig till exempel då som man eller som kvinna, och baserat på bara den premissen väljer att avgränsa någonting som egentligen är så svårdefinierat könmässigt som doft. Till exempel skulle vi aldrig, alltså om vi tar dofter som inte är parfym förknippade, till exempel pannkaksos, eller hur ett vin kanske doftar, eller liksom hur det doftar på tunnelbanan, liksom nere på plattformen på sommaren. vi skulle ju inte instinktivt tänka, åh, här doftar det lite sådär killigt och maskulint. Eller, åh, pannkakssås doftar liksom feminint. Man kanske skulle säga att pannkakssås är en feminin doft. Ja, för man kanske kopplar
man har kodat det,
det
på något sätt.
Man har kodat det på något sätt till en viss typ av liksom...
Könsstereotyp.
En könsstereotyp, ja. Precis. Men det man måste förstå då är att det finns ju ingenting i den här liksom... molekylära sammansättningen som bildar för oss och för vår näsa och hjärna ordet pannkaksos eller pannkaka. Det finns ju ingenting i den liksom, i det liksom, biokemiska avtrycket som är liksom feminint eller maskulint eller unisex-kodat, utan det finns bara parfym, och det finns bara parfym som är uppbyggd av naturliga eller syntetiska råvaror som i sin tur består av molekyler. Hade man sagt till en naturvetare att helium var en killmolekyl, liksom, då hade man ju blivit ja, både...
Kölhållad.
Ja, men precis.
Eller framförallt väldigt missförstått, tror jag.
Framförallt väldigt missförstått. Men problemet lite i alla fall den moderna parfymtillverkningen är väl också att man utgår väldigt mycket från att det är så, även fast det inte funkar så. Och om man väljer att spela på de reglerna, alltså på de premisserna, så spelar man också lite på producenternas premisser, för att det här systemet med att vi har valt att göra herr- och damparfymer, eller numera de populära unisex-nischparfymer som är för både män och kvinnor och så vidare. Det handlar ju i princip bara om att om vi bryter ner en hel befolkning i mindre små bitar, så är det mycket enklare att göra dem till måltavlor för marknadsföring.
Okej, det är enklare att sälja en så kallad damparfym till istället för att sälja, damer.
Precis. Istället för att sälja parfym så säljer vi bryter upp. Istället för att sälja parfym till människor så säljer vi parfym till först män. Men sen delar vi upp de här männen i kanske ett åldersspann. Vi vill sälja den här parfymen till unga killar som kanske köper sin första parfym. Vi kanske vill ha en känd idrottsman till exempel som förknippas med en viss typ av period i vissa unga mäns liv, till exempel kanske en idol eller liknande. Och ju mer vi liksom drar ihop den här tratten på ett sätt, desto snävare blir ju parfymvärlden. Och ju mer man då väljer att inför sig själv kanske, speciellt alltså för en kille på högstadiet, så kanske det här inte är jätteunderligt att man kanske bara går och köper en parfym med någon kändis som man tycker ser cool ut liksom, eller från ett märke som man tycker känns häftigt liksom. Men för en vuxen människa så är det mycket mer svårförståeligt att tänka på det sättet kring parfym, om man också då ska sägas kanske är intresserad av parfym. Mm. Och kanske framförallt intresserad av hur man med hjälp av parfym kan förmedla en liksom, bild av sin egen identitet.
Just det, som också går bortom de här, alltså allt det du säger liksom om hur parfym marknadsförs, det är ju väldigt liksom ytliga snäva kategorier. Det är liksom, det är ålder, det är kön. Eller genus, alltså det är
en viss typ av tjej på en viss typ av båt i en viss typ av liksom skärgård där det är varmt.
Ja men precis, det är ganska, allt det där är liksom ganska, ja men ytligt som sagt.
Mm.
Man kanske vill bort från det. Alltså apropå någonting som är ytligt, här är det en riktig så här på spåret övergång. Men jag... Alltså, någonting som jag tycker man hör, med ytligt menar jag hur, om en parfym är ytlig och flyktig och liksom, men om den sitter kvar länge.
Ja, okej.
För jag tycker
verkligen
att,
på spåret.
Ja, nej, men jag tycker en grej som man hör jätteofta är att, alltså att parfymer luktar lite olika på olika personer, och att det här skulle bero på typ så här pH-värdet i huden.
Mm.
Eller liksom kemi. På något jättevagt odefinierat sätt. Vad är sant och vad är falskt här?
Ja, precis. Nu hör man att jag redan blir lite... Man hör redan på tonen här. Att
du är lite indignerad.
Ja, det här gillar jag inte. Nej, men man kan säga så här. Alltså det enkla svaret från min sida då. Det vore såklart att säga att det här med någon liksom för varje person helt unik hudkemi som skulle vara som ett fingeravtryck som gör att vi alla, det här som många brukar säga, alla har ju lite sin egen doft.
Just det.
Och ja, men nej.
Men också nej.
Ja, precis. Det går inte att avfärda det här liksom som helt stundprat på ett sätt liksom. precis som liksom det mesta man hört om parfymer eller ofta lärt sig som gemene man är väl liksom att det mesta om man frågar en person som mig sådär, på den där festen kanske när man kommer fram och tänker såhär, men hur är det med parfym? Och så säger jag, det är stunt, sådär funkar det.
Som, inte. Parentes, som ju väldigt många personer gör också.
Som väldigt många personer
gör.
Vilket är underbart.
Det är jätte,
sluta aldrig, det är bara tråkigt för mina kompisar, inte för mig. Men man kan säga så att det enkla svaret vore att säga att det vore struntprat, men det är inte riktigt helt sant. Det korrekta svaret är att det är ganska svårt att ge ett helt och hållet entydigt svar, för att det är väldigt många liksom, det är väldigt många liksom parametrar i det här som spelar in. Om man ska prata om den liksom viktigaste parametern skulle jag säga, av det som styr då den första initiala utvecklingen på huden. Alltså när man precis sprayar på sig en parfym, om du och jag sprayar på sig en parfym nu och så luktar vi båda på den och så av någon anledning så känner vi, nej men gud, den blev inte som på mig som den blev på dig till exempel. Det har att göra med en relation mellan hudens termodynamik och parfymens liksom, och dess ingrediensers olika nivåer av volatilitet kan man säga. Nu blir det liksom,
nu
så
blir det
funkar det på KTH här. Men så termodynamik, det handlar helt enkelt om att när vi sprider på en parfym på huden så är ju det en upphettad yta kan man säga. För att vi, eftersom vi är levande människor, utstrålar värme helt enkelt.
Just det, vi har en kroppstemperatur.
Vi har en kroppstemperatur helt enkelt. Och om vi sprider på någonting som är så känsligt och volatilt som små liksom, aromakemikalier, naturliga råvaror som i sig är uppbyggda av aromakemikalier. Det här är på liksom en sån mikroskopisk nivå så att då kommer de dunsta därifrån. Precis som om man sprider på sig vatten eller alkohol eller vad som helst. Alkohol och vatten som också
just,
finns
precis.
I parfymen ihop med de här råvarorna. Och där har vi som människor en väldigt, väldigt liten marginell skillnad mellan oss kan man säga. Det handlar inte om någonting som är sådär att man kan ta det med febertermometern och liksom säga, oh ja men jag är mycket varmare än vad du är. Utan det handlar mer om liksom på en väldigt, väldigt liten nivå om kanske liksom porer per kvadratcentimeter underhudsfett. Andra saker som kan spela in i hur väl en parfym sitter är ju såklart liksom fukt till exempel. Mm. Om vi har smörjt in oss innan så tenderar en parfym att sitta bättre.
Okay.
Är vi väldigt torra till exempel. Det här är också
kan det vara om man liksom så, inte vet jag, man svettas mycket. Man har ätit vitlök som blandar sig med.
Ja, alltså, men precis. Det är ju också andra sådana här sekundära faktorer. Om man äter en viss typ av medicin till exempel så kan man ju till exempel, alltså, eller när man är sjuk såklart så kan man börja lukta illa liksom. Och det är ju sådana saker som är liksom såna, allt det där kan spela in. Men jag skulle säga att den huvudsakliga faktorn som avgör just de här första liksom initiala skillnaderna, om de uppstår, det behöver ju inte vara så. Det har med att göra med att parfymen helt enkelt, doftmolekylerna i parfymen landar på huden, hettas upp och sen skickas därifrån i lite olika takt och tempo. Man kan illustrera det här med en väldigt liksom trevlig metafor som en biokemist, biofysiker, något där, det har jag glömt nu bara för det. Han heter Luca Turin i alla fall.
Just det, som också väl är parfymskribent.
Parfymskribent. Han har skrivit okay, några. Han är föremål för en bok som är skriven av Chandler Burr, som också skriver om parfym, som heter The Emperor of Scent, som handlar lite om hans. Han forskar helt enkelt på doftsinnet och hur doftsinnet registrerar olika typer av råmaterial och molekyler helt enkelt. Alltså hur det funkar. För att doftsinnet är fortfarande det sinne som vi inte riktigt vet hur det funkar. Så att han är en av de som försöker knäcka den här koden kan man säga. Men han är också en väldigt liksom begåvad skribent och skriver väldigt humoristiskt och underhållande om parfym. Han har skrivit mycket liksom parfymkritik och liknande. Och han har då gjort en väldigt liksom kul, kan man säga, en kul metafor för hur den här processen på huden funkar. Så att om vi säger så att om vi föreställer oss vår handled till exempel, där vi applicerar ett sprayparfym lite, om vi zoomar in på den och så tänker vi att det här är en jättestor, vidsträckt sandstrand, där alltså på vilken det sitter enorma, alltså fullständigt alltså enorma mängder fåglar i tusentals olika storlekar. Ja. Alltså vi snackar från en liten kolibri upp till liksom den tröttaste, liksom slöaste kondoren som någonsin har seglat över öknen ungefär. Och så tänker vi att vi har ett spann där med massor med olika. Det finns liksom små, det finns jaktfalkar och det finns liksom måsar och det finns allt möjligt.
Ja. Kråka.
Och de här kan man tänka att om vi tänker att de här representerar i sig, de här olika fågelarterna i olika storlekar, representerar olika typer av molekyler. Gråsparven liksom på ena hörnet kanske är liksom en väldigt liten lätt volatil citrusmolekyl som återfinns i bergamottolja till exempel. Strutsen som knappt kan, eller jag inte kan flyga överhuvudtaget. Som
men den sitter, är ändå där.
Den är ändå där, ja, men som sitter där i andra, liksom, andra hörnan kanske. Den kan representera kanske en stor, tung myskmolekyl som kanske är den här typen av molekyl som sitter kvar, det man känner i halsduken till exempel, långt efter man själv har burit. Man plockar ut en vinterhalsduk från året innan och där det. Finns det fortfarande en doft som är lite sådär. Påminner lite om vad man doftade förra sommaren ungefär liksom. Och så det man gör då helt enkelt, när man sprayar på sig parfymen så ser man, kan man säga lite så här, att då lyfter vi en pistol i luften och så gör vi ett startskott helt enkelt. De här små fåglarna, citrusmolekylerna, lätta, flyktiga, blommiga noter till exempel. Det kan handla om syntetiska noter som tryffel och den typen av liksom flyktiga, lätta, luftiga aromer till exempel. De sticker iväg först. Sen så följs de till exempel av vissa typer av kryddor, träslag, de flesta blommiga noter. Det man liksom, på parfymspråk nu har vi kommit från då
från toppnoter
ner till mellan, eller hjärtnoterna egentligen. Och här återfinner vi då mellanstorleken på fåglar men också på molekylstruktur och råmaterial. Och till slut då så har vi de här liksom stora, trötta jättefåglarna då som knappt verkar brydda om det här startskottet överhuvudtaget. Vaggar lite av och an, kanske sträcker lite på vingarna liksom. Och sen kanske, om de gör det, tar sig iväg. Den där lilla myskstrutsen stannar, den stannar kvar en bil liksom.
Så där har vi bas, det är basnoten.
Där har vi basnoten, de råmaterial. De
fåglarna som är kvar sist.
Exakt. Och om vi tar tillbaka det här från sandstranden till kemilabbet kan man säga, så handlar det här egentligen om att alla de här olika molekylerna som finns i de här råmaterialen och de syntetiska molekylerna som vi tar fram själva och sådär, de har olika molekylära strukturer, de är olika stora, de väger olika mycket och de är framförallt olika stabila i förhållande till värme, de binder olika bra till exempel, alltså hur de sitter. Det finns vissa parfymingredienser som man blandar med andra för att de ska liksom hålla fast. Man blandar mysk med citrus till exempel för att citrusen ska sitta kvar och sådär.
För mysk, det är väl ett ganska vanligt sånt klister?
Ja, det är ett parfymklister kan man säga, men som ofta också doftar väldigt gott och kan dofta väldigt mycket. Förr i tiden så var det ju ett hemskt show att få tag i mysk för man var tvungen att ha ihjäl tonkinhjorten i Tibet framförallt.
Bökigt.
Men nu så tvättmedel doftar ju mysk idag, så det är egentligen bara in i labbet och syntetisera det genom att slå ihop lite andra molekyler.
Men så för att komma tillbaka till det här med att parfym luktar olika på olika personer, det har ingenting med pH-värde att göra?
Nej, inte med pH-värde. Där vill jag bestämt säga nej. Och det är också, det vill jag bestämt göra för att det är också den vanligaste, tror jag, också svaret man som konsument får ofta kanske på vissa varuhus eller butiker. Vilket såklart inte är personalens fel, för det handlar ofta om att folk får inte kanske den utbildning som de borde få.
Men det är som en sån utbredd faktoid.
Liksom. Ja, det är en utbredd faktoid att det har med pH-värde att göra. En frisk, normal hud på en liksom helt vanlig person är ungefär på 4,55 i pH-värde. Så lite sur helt enkelt. Så att det där, och det är så 4,5, det är klart att det finns en marginal där, men primärt så handlar det just om det här liksom, om det här termodynamiska klimatet.
Och då skiljer det lite, men inte så mycket som man kanske tror. Man liksom i alla fall har fått för sig.
Ja, men exakt. Det finns två sätt som man kan göra det här om man vill gå ut och hjärnkontor och testa det här. Då kan man dels, om man vill jämföra med någon, kanske om man känner någon som du ofta brukar dofta annorlunda på, man kanske varit ute och testat parfym tillsammans. Låt den här parfymen sitta 45 minuter till en timme ungefär och sen så går man tillbaka och jämför. Då kommer det vara väldigt, väldigt mycket alltså, mer likt. För att de här tuffa, tåliga molekylerna liksom är inte lika känsliga helt enkelt för de här liksom små förändringarna. Sen så kan man också, ett tips för den som antingen vill studera parfym om man är lagd åt det hållet som jag är, att man vill liksom riktigt ta sig tid med en parfym och vill att liksom spela den lite i slow motion till exempel, så kan man spraya den på tyg istället.
Just det,
och dofta på ett tyg.
Händer inte samma saker som på huden.
Nej, precis, som man kan spraya på en sån här mojett på franska, men en blotter eller testicka på svenska, sådana som finns i parfymbutiker. Då sprayar man ju
just
på papper.
Just det, papper.
Exakt. Men det är också tips att om man upplever, som vissa till exempel har ju en sån här parfymslukarhud där det bara försvinner, då ska man spraya lite i kläderna istället. Så okay. Bromsar man det här. Då sprayar man lite på insidan av kläderna så att man får lite värmen där. Och sen i kläderna på utsidan så att det inte blir samma. Så bromsar man lite.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alltså, parfym är ju någonstans ändå liksom en konsumtionsvara som massproduceras. Mm. Alltså det är ju, framförallt om man kollar på liksom designerdofter eller de här liksom dofterna som är alltså från stora modehus. Det är ju liksom det de tjänar pengar på.
Mm.
Är det inte lite av en klyscha att det här är så...
Lite fånigt.
Så, ja, lite fånigt.
Försöker...
Ja, men precis. Att det liksom är så, så otroligt meningsfull aspekt av att liksom skapa sin identitet. Alltså när
att det finns
är...
människor som jag som viger halva livet åt att bli experter på något som i grunden är så opersonligt. Ja, men säljs som någonting som personligt.
Exakt. Ja, men precis. Ja. Det jag far efter tror jag är så här, hur personligt är det?
Ja. Och det här är ju det som är lite pudens kärna. Kanske i det här avsnittet men också ja. Kanske i den här diskussionen generellt. Liksom. Jag är en person till exempel som har ett extremt personligt förhållande till doft och till parfym. Till parfymer som jag bär och som jag identifierar mig med. Och samtidigt har ett otroligt opersonligt förhållande liksom, till parfym. Där jag skriver om parfym, pratar om parfym som jag gör nu, bedömer parfym, kanske liksom tar liksom parfym i beaktning på ett sätt som inte är kopplat till vad jag så mycket tycker. Utan mer kanske om vad den här parfymen konstnärligt har för kvaliteter eller ambitioner, om det är en välkonstruerad doft. Alltså på samma sätt som man kan bära, tycka om att bära kläder till exempel och vara en ung herre som är förtjust i Corneliani-kostymer
ja,
och då är besatt kanske av liksom hur de är sydda och vilken liksom, typ av ullkvalitet som man använder i tyget och hur brett det är mellan kritstrecken och gud vet. Så är ju jag och inte jättemånga med mig men ganska många med mig.
Du och ett gäng ändå.
Jag och ett gäng.
Ni är några stycken. Ja.
Vi är några stycken. Slår man ihop alla totalt så blir det väl ganska många ändå.
Ja.
Så är man lite sådär, man är lite nördig och då är man intresserad av vad är det som gör en bra parfym. Och det kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt.
Precis.
Av den här säsongen. Men det är ju precis så. Det finns ju en paradox i det här att vi är kanske som konsumenter generellt väldigt benägna att klassa parfym som någonting som är väldigt intimt.
Mm.
Jag vet inte om det är för att vi sprayar det på kroppen. Att det finns någonting att vi har ett liksom fysiskt, att det är någonting som vi applicerar på vår kropp för att vi ska dofta gott, för att vi gärna ska kanske bli lite attraktivare, för att vi ska kunna gå in på den där festen och att folk ska kanske inte liksom vändas om och liksom tappa hakan, men
ändå lite,
men ändå lite så, om man kanske är lagd som du och jag när vi går på fest. Eller så kanske man bär parfym på det sättet att man vill att ens partner bara när de kommer så där lite nära och ska mysa lite känner liksom en liten doft.
En liten doft. Ja, men precis.
Och
det är väl också att det går så direkt på känslorna. Alltså det väldigt många har ju den här liksom, alltså det får jag höra ganska ofta. Jag har ju mycket såna liksom lite gamla Guerlain parfymer där jag ofta för att jag luktar tant.
Ja, precis.
Fast på ett bra sätt.
Ja,
för brukar folk snabbt lägga till. Men för att jag luktar ofta som någons farmor.
Ja,
eller
något
som någons,
och någonting varmt exakt. Som göms där.
Och det, alltså den associationen sker ju liksom på ett sätt som nästan inte, man märker inte det på ett medvetet plan. Det går liksom supersnabbt.
Ja, och det finns ju en enkel förklaring till det, och det är ju att rent fysiskt när du doftar på någonting, oavsett om du doftar på tröjan som du har på dig just nu eller om du sticker ner snoken i en bukett liljor,
ja.
Så det som händer helt enkelt när vi doftar på någonting är att fysiskt kring den här liljan eller tröjan eller armen eller vad man nu doftar på, så liksom är det som ett litet, det är som ett litet moln runt här, alltså de här objekten utsöndrar fysiskt.
Just det. Ja,
de
precis,
här doftmolekylerna. Det är, ja. Det är som att de liksom, ja, det dunstar från dem. Och då funkar det helt enkelt så att de här molekylerna suger vi oss med näsan och de tar sig rätt upp i hjärnan.
Mm. Utan att passera gå. Eller utan att passera någon typ av så här filter där man analyserar.
De går
det,
direkt bara, i fängelse utan att passera gå, exakt. Nej, men, och det som är så spännande med det här, och det är en av liksom de här gåtorna med liksom doftsinnet. Dels hur det funkar, men också det här att det är kopplat direkt till liksom känslocentrat i hjärnan. Så det är därför vi känner så starkt kring när saker, vi tycker saker doftar illa till exempel. Varför vi så instinktivt är programmerade som liksom människor men också djur. Att om något doftar ruttet till exempel eller om mjölk doftar illa så ska det verkligen, då känner vi verkligen att det doftar inte bra.
Just liksom. Det, man reagerar på det på ett lite så ryggmärgsreflexmässigt.
Jo men precis, för att det är liksom en försvarsmekanism. Och jag tror att doften har ju liksom evolutionärt varit mycket mer central för oss som en slags överlevnadsmekanik snarare än vad den är idag med ett slags liksom en bortglömd del av liksom vår sinnesvärld kan man säga.
Mm. Och det finns en sån estetisk parameter på det.
Ja,
nu,
jo, men precis.
Som är ändå ganska, det är inte hur länge som helst man har kunnat använda doft på det sättet.
Nej men precis.
Alltså, man har ju kunnat det väldigt länge,
man
men
har
inte
ju kunnat
i evig tid.
Nej, utan det, man har ju kunnat göra det väldigt länge, så länge det har funnits liksom, ja, människor på jorden. Alltså, Kyfi gjordes i Egypten, liksom, i den antika Egypten, som en slags rökelsebaserad parfym till exempel. Men om man tänker modern parfymtillverkning så började det någonstans liksom slutet av 1800-talet egentligen. Så att just det här fenomenet att producera och bära parfym som just identitetsmarkör eller som lyxgods eller som någonting som en attraktions, liksom en kärleksdryck eller attraktions liksom, förhöjare till exempel. Det är ju ett helt och hållet modernt koncept.
Just det.
Och jag tror att just därför så har det liksom den parfym alltid saluförts lite som någonting som ska föra oss lite närmare varandra med liksom intentionen att vi då ska vara liksom så snygga och sexiga och attraktiva som möjligt. Och det handlar väl kanske mer egentligen om att om man är intresserad av parfym på riktigt och kanske mer på det här liksom försöka hålla den här distansen ibland eller kunna göra skillnad mellan vad tycker jag doftar gott i förhållande till vad min smak är och vad jag tycker om att bära och kunna säga det här är en väldigt bra parfym i förhållande till hur den är gjord.
Just det. Ja, precis. Det finns olika nivåer där. Det finns dels precis. Den nivån som är någonstans hantverks. Så är det ju med väldigt mycket annat också. Alltså kläder, konst,
ja,
litteratur.
Ja, precis. Det finns
det
ju
finns verkligen böcker jag har som har varit jätteviktiga för mig under, min, liksom, under mina formativa år som jag kanske som så här sätter jag på mig mina litteraturvetar glasögon så inser jag att det inte är god litteratur. Nödvändigtvis. Men.
Där finns det ändå någonting. På samma sätt som du kanske inte skulle älska en viss typ av bok, men som du kan läsa och tänka, det här får något Nobelpris någon dag.
Ja, men, exakt,
men jag tyckte att det var skräp. Liksom.
Absolut. Och så tänker jag att det med man kan översätta det till doft också.
Exakt. Så i grund och botten så tycker jag att man borde tänka lite mer på, man borde nära lite sin relation till parfym, hålla den väldigt personlig, men inte kanske förhålla sig till parfym som något som är personligt. Just att parfym som vara, parfym som liksom produkt är massproducerat. Har du samma parfym som jag så har vi samma parfym. Har vi samma favorit, har vi samma liksom livsomvälvande signaturparfym så är det ju fortfarande så att det är samma sak som du och jag kan köpa och vem som helst kan köpa, lite var som helst. Men då är ju den intressanta frågan, hur känner vi inför den här
parfymen? Just det, vad laddar vi den med?
Vad laddar vi den med och vad händer med oss när vi bär den och hur vi liksom skickar ut den mot andra, kan man säga. När andra konfronteras med den bilden av oss själva, men också med den doften, helt enkelt.
Vi ska börja runda av.
Mm.
Vad mysigt det har varit.
Ja, men eller hur?
Jag har en sista fråga.
Ja.
Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
Nästa avsnitt ska handla om religionen.
Det ska bli skitspännande.
Ja.
Ja. Esoteriskt.
Esoteriskt. Esoteriskt, absolut.
Vi är tillbaka med det om 2 veckor.
Mm.
Det här var första avsnittet av Parfympodden. Jag heter Hanna Johansson.
Jag heter Victor Lange.
Och vignetten gjorde Arash Arfasade. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.